السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Vi fortsätter att gå igenom kitab Bulugh al-Maram av al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'. Vi har kommit fram till hadith 325, där författaren kommer nämna ett antal hadither som handlar om al-Qunut. Det är fel. Dua al-Qunut. نعم. Har vi någon som läser fyra hadither? Varsågod Ibrahim.
Anas bin Malik radiyallahu anhu berättade Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam gjorde under en hel månad qunut efter rukuh, där han gjorde dua mot vissa av de arabiska stammarna, vilket han senare upphörde med. Brukade inte göra qunut om han inte gjorde dua för eller emot ett folk. Och den här hadithen finns i Ibn Khuzaima, som ansåg den vara autentisk. Hadith 328. Sa'd bin Tariq al-Asja'i radiyallahu anhuma sa det: jag sa det till min far: fader, du har fett bakom Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhuma. Brukade de göra qunut i fajr? Han svarade: min son, det är något nytt som man hittat på. Rapporterad av de fem, utom Abu Dawud.
Ahsant. Här har vi då fyra stycken hadither som handlar om dua al-qunut. Och för att vi ska få en inblick i vad vi kommer att tala om, så är det väldigt viktigt att förstå begreppet dua al-qunut. Ordet qunut på arabiska kan ha flera innebörder. Det kan betyda lydnad till Allah, att dyrka Allah. Det kan också betyda att en person står i bönen. Då profeten alaihissalam frågades om den bästa bönen, så sa han tul al-qunut, att stå länge. Det kan också betyda att vara tyst. Och det kan också betyda att göra dua ståendes, vilket här är innebörden. Så dua al-qunut, att göra dua ståendes. Och denna dua som vi kommer att gå igenom kan utföras vid två tillfällen. Det första kallas för dua al-nawazil, al-qunut al-nawazil. Den qunut och den dua som man gör vid katastrofen, då muslimerna drabbas av en enorm motgång, en nazila, som att ett land blir attackerat av fiender. Och muslimerna är i nöd. Det kallas för nazila. Och det är det dessa fyra hadither handlar om. Okej? Dua al-nawazil. Och sen har vi dua al-qunut fil witr. Att göra dua i qunut i witrbönen. Sunnabönen som man ber på natten. Den sista sunnabönen man ber på natten. Och det här känner vi alla igen från Ramadan, när vi ber Taraweeh. Då imamen ber witr. Och i sista rakan, efter att han läst surat al-Ikhlas, gör rukua. Och kommer upp och säger: Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Lyfter händerna. Och de bakom honom lyfter händerna. Det här känner vi alla igen. Och det här är qunut al-witr. Okej? Okay? Och det finns bara dessa två qunut. Det finns inget tredje. Qunut al-nawazil. Och qunut al-nawazil vid en katastrof är bara i de obligatoriska bönerna. Det är ingenting man gör i en sunnabön. Okej? Okay? Och sen har vi dua qunut al-witr. Och det gör man bara i witrbönen och inte i någon annan sunnabön. Alla är med på noterna? Så vilka två tillfällen gör man kunut? Första?
Obligatoriska
bönerna. Och när? När en katastrof drabbat muslimer. Och den andra kategorin av kunut är? I witr. Ja. I sista rakan. Ja. Den första hadithen som författaren nämner, hadith Anas radiyallahu anhu, nämner att Rasulullah alaihi sallatu wasalam gjorde witr efter ruku en hel månad. Och berättelsen bakom denna hadith är att profeten alaihi sallatu wasalam skickade ut en delegation med 70 stycken sahaba, al-qurra, de som läste Koranen, för att kalla folk till islam. Och de avsåg att färdas till en by eller stad. Och på vägen dit så kom de till en brunn, Bir al-Ma'una. Och där möttes de av två arabiska stammar som började konfrontera dem. Och sahaba säger att vi vill ingenting från er. Vi vill resa vidare. Men subhanallah, de dödade alla 70 sahaba. Slaktade dem. Och när profeten Alisam nåddes av denna nyhet så gjorde han dua al-qunut en hel månad. Mot dessa två stammar. Okej. Så det första hadithen handlar om att profeten alaihissalam gjorde dua al-qunut mot dessa stammar. Och som också nämns i tredje hadithen att profeten alaihissalam gjorde bara qunut om han gjorde dua för eller mot ett folk. Sahih ibn Khuzaymah. Naam. Det finns vissa masail här som vi då lär oss. Första masalen, att det är mashru', det är rekommenderat att göra dua al-qunut i en nawazil. Vid katastrofer, stora motgångar. Och då har de lärda lite olika definition på vad som menas med en nazila. Yani, muslimerna drabbades av många motgångar på profetens tid, al-Islam. Men vi finner att han inte alltid gjorde dua al-qunut. Så när gör man dua al-qunut? Då säger ulema att man gör det då till exempel muslimska länder blir anfallna. Då gör man dua för muslimerna och mot deras fiender. Men man gör till exempel inte dua al-qunut vid naturkatastrofer. Om det blir översvämning eller jordbävning och så vidare. Det är också en katastrof, men det är någonting som Allah azza wa jalla skickar. Så man gör dua vid svåra katastrofer. Yani unika undantagslägen kan man säga. Där det råder en svåra förhållanden. Och vi lär oss också av hadithen att detta är tidsbegränsat. Det är ingenting man gör. Då kan man lika bara säga att muslimerna är i undantagstillstånd, i katastroftillstånd. Så vi gör dua al-qunut, khalas. Varenda salam. Hela året runt. I flera år framåt. Nej. Utan det är då det händer akuta saker som drabbar specifika ställen och platser och så vidare. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämner också att det är passande för den som gör dua al-qunut att anpassa sig efter de förhållanden och den specifika situationen genom att göra dua med vad som passar just den situationen. Att till exempel nämna de han gör dua för eller mot, till och med om det är med namn. Så som profeten alaihi sallam gjorde i dua al-qunut. Han sa, och Allah gör dua mot fulan, mot den här personen med namn. Eller mot den här kabilan, mot de här personerna. Ge seger till de här människorna. Så till exempel, för inte så länge sedan, det var Syrienkriget som fortfarande pågår. Och Allah ger seger till Ahli Tawhid. Så var det belägringen av Aleppo och Halab, det var slakt och människor dog, det var hungersnöd, det var bomber mot civila, mot sjukhus, mot skolor. Att en person då, en imam då gör dua till exempel under den här svåra belägringen och attacken mot våra bröder i Syrien. Att Allah azza wa jalla ska krossa Bashar al-Assad med namn. Det är okej, i dua. Allahumma l'an, Allahumma förbanna Bashar. Allah förbanna de som stöttar honom. Och så vidare. Så det är okej. Att man gör dua på det här sättet. Man nämner dem med namn. Men självklart att man då har rätt också. Att det inte bara är någonting man såg på nyheterna. Man misstänker någon människa. Man har inte bevis och sen man gör dua mot fel människa. Och sen, nej, utan allas. Det här är inte politik. Det här är din här. Så att man måste också vara säker på sin sak. Hadith Anas, den första hadithen, bevisar också en till viktig sak. Och det är att profeten a.s. då han gjorde dua al-qunut, eller dua al-nawazil, gjorde den efter rukur. Som hadithen nämner, att då han gick upp från rukur så gjorde han denna dua. Och Sheikh Albani rahmahullah i här Sifat al-Salah, al-Asl, nämner att det här är det som är autentiskt och vi finner ingenting annat. Vi finner inte att han gjorde dua före rukur, utan han gjorde alltid dua al-nawazil efter rukur. Varför nämner jag ens detta? Är inte det vi alltid gör? Det kommer att komma att i dua, eller vi kan nämna det direkt, när det kommer till qunut al-witr så kan man göra dua både före och efter rukur. Och att det är mer korrekt att göra dua före rukur när det kommer till al-witr. Nej. Så att det har nämnts från sahaba radiyallahu anhum att de gjorde al-qunut al-witr innan rukur. Flera stycken av sahaba gjorde dua al-qunut innan rukur. Och det berättas autentiskt att Umar radiyallahu anhu, när han bad witr, så läste han al-fatiha, sen Quran, och sen innan rukur säger han Allahu Akbar, lyfter händerna och gör dua al-qunut innan ruko. Och sen släppte sahaba händerna, Allahu Akbar, och så gör de ruko, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd, och sen ner i sujud. Hänger ni med? Det har vi aldrig sett, eller hur? Men det är sunnah, eller det är sunnah al-khulafa ar-rashidin. Och även som Sheikh Albani här påpekar att det här är det som är det mest autentiska. Att man då gör dua al-qunut fil witr innan ruko. Men det har också nämnts att sahaba gjorde efter rukur. Så båda funkar. Det är också en viktig sak här att tänka på. Att om du ber själv, du ber witr ikväll och du vill göra dua al-qunut, vilket är sunna, så kan du välja att göra den före eller efter rukur. Okay? Men om du däremot är imam, du ska leda folk i taraweeh till exempel, och du ska leda folk i salat al-witr, och du tänker, jag vill praktisera den här sunnan, att göra dua al-qunut innan rukur. Då kanske man ska vara lite försiktig med, vem är det som ber bakom mig, känner de till denna sunna? Eller kommer de att bli förvirrade? Kanske kommer chocka dem, och kanske säger, subhanallah, du gör fel i bönen. För de har aldrig sett det, de har aldrig hört om det. Så man måste också ha lite hikma när det kommer till hur, när och med vem man implementerar en viss sunna. Om folk är på en väldigt låg nivå av kunskap. Eller de har yani, gjort någonting under flera års tid. Och känner inte till någonting annat. Då kanske det är mer hikma att först lära dem. Att hålla en påminnelse. Hålla en dars innan taraweeh. Och förklara lite ahkam kring al-witr. Så att de vet om det här är sahih, subhanallah. Det här är något som är korrekt. Och då blir självklart folk mer mottagliga. Än att man säger att det här är ett fel han gjorde, det här är hans åsikt, utan du nämner bevisen så att folk tar åt sig. Ett tadarruj. Man går stegvis upp med folk. Väldigt viktigt. För det här är i slutändan sunna. Dua al-qunut är sunna. Yani i witr. Ingen säger att det är wajib. Eller jo, Abu Hanifa säger att det är wajib, men det är svag också. Det är sunna. Okej? Okay? Och det är sunna att göra den före eller efter rukum. Så att ingen ting man ska tvinga på folk om det orsakar problem och splittring och konflikt, utan man måste ha hikma när man gör da'wah och när man leder folk i bönen och så vidare. Nah. Och det nämns också från Anas radiyallahu anhu att han frågades gällande qunut i bönen, när ska man göra den? Och då så sa han qabla ruku wa ba'da, före ruku och efter ruku. Och det här berättas av Ibn Majah och Al-Hafidh Ibn Hajar Sirat al-Sahih. En till fråga. När man gör dua al-qunut, imamen lyfter händerna och gör dua högt som det har nämnts, och de bakom säger amin. Man gör dua tillsammans. Varför gör man inte denna dua i sujud? Är det inte större chans att dua blir accepterad i sujud? Berättigad fråga, eller hur? Och då är svaret att sujud gör man inte grupp dua. Då gör man individuell dua. Här är grupp dua. Att imamen lyfter händerna, han gör dua och de bakom säger amin. Vilket man inte kan göra i sujud. Så det är syftet här. En annan mäsala som också diskuteras är dua en nawazil som man gör vid katastrofer. Gör man i den obligatoriska bönen, men vilka obligatoriska böner? Vissa ulema nämner fajr, vissa nämner fajr maghrib. Men alla har det korrekta är att man gör det i alla obligatoriska böner. Om man nu gör det. Yani fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Alla fem salat. Men om imamen gör det i någon bön, det funkar också. Men om vi talar om sunna, så kan man göra det i alla fem böner. En till mäsala som har att göra med den andra hadithen, och det är att profeten alaihissalam ska ha gjort dua al-qunut tills han lämnade dunya i fajr, varenda fajr, att han ska ha bett dua al-qunut. Denna hadith är daif, den är svag. Det finns mycket svagheter i den här kedjan. Det finns en person som heter Abu Ja'far Razi, och de lärde sig att han har ett svagt minne. Yahimu kathiran, han gör mycket fel när han berättar hadithen. Och det finns en till person i hadithen som också begår mycket misstag. Och att hadithen också motsäger sig den första hadithen. Att profeten alaihissalam gjorde dua en månad. Och andra hadithen att han gjorde dua vid vissa tillfällen. Den här hadithen säger att han alltid gjorde dua al-qunut i fajr. Den är daif. Så att det är inte sunna att alltid göra detta. Men vissa ulema har agerat på den här hadithen. Jag tror det är al-Shafi'iyya som säger att man kan göra det. Det är sunna att göra dua al-qunut i fajr. Därför om du är i ett land som till exempel Somalia eller Indonesien eller vissa länder som följer Shafi'i madhab, så finner du att i varje fajr så lyfter imamen händerna efter sista ruku och gör dua baserat på denna hadith. Men det korrekta är att denna hadith är svag. Och så, vad som också tyder på det är den sista hadithen, då mannen frågar sin far som var från sahaba om profeten Ali Islam brukade göra dua al-qunut i fajr. Och då så säger hans pappa: ej bunay muhtath. Det här är någonting nytt, påhittat, yani innoverat. Någonting vi inte känner till. Yani en bid'a. Det är en bid'a, det är inte någonting som är sunna. Och så sa han att jag har bett bakom profeten, alayhi salatu wassalam, Abi Bakr, Umar, Uthman och Ali. Yani ingen gjorde det på det här sättet. Att de bad, gjorde qunut efter fajr. Så han säger, muhtath, det är en innovation, någonting nytt och påhittat. Så det är inte sunna att göra detta. Ja. Och det är också al-Malikiya, det är inte bara Shafi'iya utan också vissa Malikiya säger att det är rekommenderat i fajr-bön. Ja. Och de flesta madahib säger att det är rekommenderat i en nawazil, i de fem dagliga bönerna. Medan Abu Hanifa säger att dua al-qunut i nawazil är bara i de böner där man läser högt.
نعم.
نعم. وكم يتصيب فيها هر إمام مالك. نعم إمام مالك وبوسيط ما إنتي يرد دعاء النوازل والله. Men de andra i alla fall säger att det är sunna, förutom Abu Hanifa som säger att man då bara gör det i de böner där man läser högt. Men det korrekta baserat på haditherna är att man kan göra det i alla de fem dagliga bönerna. نعم سؤال حسن ska man läsa högt i dua al-qunut? نعم det ska man. Det har berättats sahih att Umar radiyallahu anhu läste så högt att det hördes ut på gatan från Masjid Nabawi. Så att det är det som är sunna. Och även som Ibn Uthaymin nämner dessa hadither, att profeten alaihissalam gjorde dua i en månad mot dessa stammar från araberna. Hur visste han att han gjorde dua mot stammarna från araberna? Han läste högt. Så att det är underförstått av hadithen. Och att folk bakom säger amin. Så dua al-qunut gör man högt, även om bönen är tyst, även om du gör den i dhuhr asr, så läser man då högt, ahsant. Vi går vidare till nästa hadith som handlar om al-qunut fil witr. Hadith al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam lärde mig vissa ord som jag ska säga i qunut al-witr. Allahumma hdini fi man hadait. Wa Allah, vägled mig tillsammans med dem som du har väglett. Wa afini fi man afait. Och skona mig tillsammans med dem som du har skonat. Wa tawallani fi man tawallait. Och ta hand om mig tillsammans med dem som du tagit hand om. Wa barik li fi ma atait. Och välsigna mig i det som du har gett mig. وَقِنِي شَرَّ مَا قَدَيْتْ Och skydda mig från det onda som du har beslutat. فَإِنَّكَ تَقْدِي وَلَا يُقْضَ عَلِكْ För sannoliken så är det du som dömer och du döms ej. إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَلَيْتْ Den som har dig till hjälpare kommer aldrig att förnedras. تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتْ Välsignad och hög är du vår Herre. Berättad av Al-Khamsa. Och i Tabarani och Bayhaqi. وَلَا يَعِذُّ مَنْ عَدَيْتْ Den som är din fiende kommer aldrig att få ära. Och det lades till i Nasa'i. وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي Och i Bayhaqi och Ibn Abbas. Att profeten a.s. brukade lära oss dua som vi gör i qunut vid fajr. Men den är svag. Den hadithen är inte autentisk. Ja. Och denna hadith, om ni vill lägga till den första, det är den kändaste hadithen. Tirmidhi säger att denna hadith är hasan. Och vi känner inte till någon annan dua från profeten a.s. än denna dua. Och hadithen är sahih enligt al-Hakim och al-Nawawi och al-Albani och vissa andra av al-Huffad. Och egentligen skulle det vara mer passande att nämna denna hadith då författaren kommer tala om sunnabön. Senare kommer tala om witr. Men han nämner det tillsammans med al-qunut al-nawazil. Så det är ingen skada. Men det här är relaterat till sunnabön. Eller hur? Det här gör man i witr. Witr är sunna, det är inte wajib. Denna dua är väldigt mäktig, subhanallah. Han så säger profeten a.s. Allahumma hdini fi man hadait. Och Allah vägled mig tillsammans med dem som du har väglett. Här finner vi vikten av att ständigt be Allah azza wa jall om vägledning. Wa afini fi man afait. Och skona mig bland dem som du har skonat. Och att be Allah azza wa jall om al-afia är någonting som är starkt rekommenderat. Profeten a.s. lärde sahaba att be Allah om al-afia. Det är bland det bästa du kan få. Att Allah skonar dig från ondska i din din, i din hälsa, i dina pengar, i din dunja. Att saker och ting rullar på, det går bra. Att man inte drabbas av motgångar. Så det är jättebra att man ständigt säger Allahumma afini. Allahumma nes'aluka al-afia. Allahumma nes'aluka al-afa wal-afia. Att man gör den här duan dagligen. Det är den bästa och viktigaste duan som man kan göra. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتْ. Yani, här hade vi översatt till ta hand om mig tillsammans med dem du tagit hand om. Men egentligen, som Ibn Uthaymin och Ulema här nämner, yani, gör mig till en av dina awliya. Och det här är den högsta nivån man kan nå. Att komma nära till Allah Azza wa Jal, att bli från hans awliya. De som Allah Azza wa Jal nämner i Koranen, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. De som är Allahs awliya kommer inte känna någon sorg eller rädsla. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala vilka de är. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Det är de som hade riktig iman, de som fruktade Allah, som lödde Allah Azza wa Jal. Det är de som är hans awliya. Och i hadith Abu Huraira så förstår man att det är de som gör al-wajibat och sen närmar sig Allah med att göra sunna gärningar. Dessa blir från Allah Azza wa Jals awliya. وَبَارِكْ لِي فِي مَا عَطَيْتْ. Och välsigna mig, ja Allah, i det som du har givit mig. Ge mig baraka i det som jag har fått. Det är också viktigt. Ibland vi lägger mycket fokus på hur mycket vi har av någonting. Är det inte så? Vi mäter allt i kvantitet. Men många saker som är i kvantitet kan vara utan baraka. Kan vara fruktlösa, utan välsignelse. De blir värdelösa. Eller hur? Så hellre mindre som är välsignat än mycket som är förbannat. Vi ser folk som tjänar massvis med pengar, har massvis med pengar, men allt bara rinner mellan fingrarna på dem, eller? Och så ser du folk som har mindre, men Allah ger dem baraka. Så att man får baraka. Och han nämner att man baraka i din kunskap. Baraka i din dunja, i din din, dina barn, din familj, dina pengar, din hälsa, alla de här sakerna. Allah ger mig baraka i det jag har fått. Vi har folk som subhanallah, de har mycket islamisk kunskap. De kan mycket saker utan till, de kan mycket bestämmelser. Men det kommer inga frukter av deras kunskap. Det finns ingen da'wa i deras kunskap. De håller det för sig själva och de kanske inte till och med faller kort i att implementera kunskap med sig själv. Det är ingen baraka. Och därför så bad profeten alaihissalam Allah azza wa jalla om nyttig kunskap. Inte bara kunskap, utan nyttig kunskap. Och att kunskapen ska vara ett bevis för oss och inte emot oss på domedagen. Och det är den när man implementerar. Så man ber Allah azza wa jalla att ge baraka i det som man har. وَقِنِي شَرَّ مَا قَدَيْتْ. Och skydda mig från det onda som du har bestämt. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. För det är du som bestämmer och ingen bestämmer över dig. وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتْ. För den som du tar till wali kan ingen förnedra. Ingen kan skada eller förnedra den du tar till wali. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتْ. Och den som du tar till fiende kan ingen ära. Det är också viktigt. Alla vi söker ära, framgång. Eller hur? Ingen vill vara förnedrad i detta liv. Vart ligger ära någonstans? Hos Allah. Allah säger i Koranen att all ära är hos Allah. Allah äger all ära. Och då säger här ulema att en person får ära genom att lyda Allah Azza wa Jal. Ju mer du lyder Allah, ju närmare du kommer till Allah, ju mer ärad kommer du att bli. Och en person blir förnedrad av att komma längre bort från Allah. Synder förnedrar människan, gör människan förnedrad. Och den som Allah förnedrar kan ingen ära. Även om han utåt sett verkar ärad hos folk, han har någon status eller någonting. Det här är istidraj som Ibn Uthaymin. Det är bara att han har fått uppskov. Det är en prövning. Men det kommer att försvinna. Han har ingen sann ära. Utan han kommer att förnedras. Så all ära ligger hos Allah Azza wa Jalla. Och förnedring ligger i att trotsa Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen tabarakta rabbana wa ta'alayt. Att Allah är den som välsignar och Allah är upphöjd. Allah azza wa jalla är över sin skapelse. Denna hadith bevisar flera saker. Ja. Den bevisar att denna dua är rekommenderad i al-qunut, i salat al-witr. Att göra denna dua. Och de lärde har nämnt att man kan även göra andra dua, men det här är den bästa. Och det är en generell princip som vi alltid måste ha framför oss. Khairul hadi, hadi Muhammad alayhi sallallahu alaihi wasallam. Den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning alayhi sallallahu alaihi wasallam. De bästa dua är de dua som finns i Koranen och i autentisk sunna. Du kan aldrig göra en dua som är bättre än den dua som profeten har lärt dig alayhi sallallahu alaihi wasallam. Finns inte. Det går inte. Utan det bästa är att begränsa sig och hålla sig till denna dua. Och sen kan man lägga till lite efter denna dua som ulema nämner. Och en till punkt också här som de lärda nämner är att det här säger du om du ber själv. Allahumma hdini fiman hadait. Vägled mig. Men om du är imam, du leder folk i tarawih. Allahumma hdina plural. Fiman hadait. Wa'afina. Waqina och så vidare. Plural. Om du är i den positionen kan du inte stå och göra dua för dig själv, utan då måste du göra dua för de som ber bakom dig. Eller om du ber witr tillsammans med din fru hemma, vilket också är sunna, så ska du också då göra detta i plural. Sen nämndes också i en riwaya att man ska göra salat och salam över profeten alayhi afdalu salat och salam i slutet på denna dua. Just den hadithen som författaren hänvisar till är da'if, den är svag. Men det är sahih, autentiskt berättat att sahaba radiyallahu anhum brukade avsluta dua al-qunut med att göra salat wa salam över profeten Muhammad alayhi afdalu salat wa salam. Så att det är bra. Ja. Som det berättas från Ubay ibn Ka'b, som Umar radiyallahu anhu satte som böneledare för folket i Ramadan. Då han gjorde kunut så brukade han avsluta den med att göra salat och salam över profeten alayhi salatu wassalam. Och också det tillåter som vi sa att ibland då lägga till lite på denna dua. Så det berättas att Umar radiyallahu anhu gjorde i Ramadan att han gjorde lite extra dua för muslimerna och mot Allahs fiender. Det finns här vissa saker som är värt att tänka på när man gör dua al-qunut. Och många av de här sakerna som ulema nämner kan faktiskt implementeras på all dua. Och det här är viktigt att prata om i Ramadan, även utanför Ramadan. När vi ber witr, tänk på att det är bra att göra dua al-qunut. Men även utanför bönen så kan man också göra dua, och då kommer de här sakerna att vara viktiga. Och många av de här punkterna jag kommer nämna nämns i den här boken, Dua al-qunut av Sheikh Bakr Buzaid. Väldigt kort bok där han tar upp saker man ska tänka på när man gör dua al-qunut. För att tyvärr finns det många som gör fel när de gör dua al-qunut, massvis med fel som går emot sunna. Vad är det då man ska tänka på för någonting? Jo, den första punkten, det som vi sa, att försöka begränsa sig till de dua som har nämnts i Koranen och i sunna. Du kommer aldrig göra fel. Om du hittar på egna dua, vilket är tillåtet, kanske du kommer göra något fel. Du kanske kommer be Allah azza wa jalla om någonting som du inte ska be om, eller säga dem på ett felaktigt sätt och så vidare. Så därför är det alltid bäst att hålla sig till de dua som finns i Koranen och i sunna. Och en annan viktig sak som man ska tänka på är att man ska undvika takalluf. Takalluf betyder att man överdriver. Man gör saker och ting svårt. Man gör saker och ting svårt och man överdriver. Yani, exempel, det var en man på Salafs tid. Han var son till en av sahaba. Han gjorde dua och han ber Allah azza wa jalla om paradiset. Och så börjar han att beskriva paradiset i sin dua. alla, jag ber dig om Jenna och jag ber dig om slottet, vita slottet bredvid floden och så vidare. Så beskrivningar. Och då säger hans pappa typ stopp. Det kommer att komma ett folk, den här hadithen, det kommer att komma ett folk innan domedagen som överdriver i dua och överdriver i att rena sig. Den överdriver, den är wiswas och överdriver i att rena sig. Så från domedagens tecken är att folk kommer överdriva i dua. Att de gör den för lång, för mycket. Eller de sjunger och rimmar och drar ut på den jättemycket. Det är inte sunna att en person sjunger i sin dua. Eller det är inte en sunna att göra tajwid i sin dua, som vissa gör. Han läser så här, som att han läser Koranen när han gör dua. Och ni har säkert sett sådana här videos på YouTube. Beautiful dua. Eller hur? Ja? Beautiful dua. Vad kommer det här ifrån? Är det någonting som islam har lärt oss? Nej. Det har inte kommit till religionen. Det är att överdriva på det här sättet. Att sjunga, göra tajwid. Eller som vissa också gör. Deras dua blir nästan som en föreläsning. Ja Allah, vägled ungdomarna som är vilse. Vägled ungdomarna som står ute på gatan. Vägled de som har halkat bort från den sanna vägen tillbaka till att praktisera islam så att de inte hamnar snett och helvetet. Det blir en hel berättelse kring hans dua. Eller hur? Nej. Så Allah, vägled ungdomarna som halkat bäst. Allas. Behöver inte sen beskriva deras tillstånd. Du har sagt att de har halkat, kallas, det räcker. Hänger ni med? Så att man inte överdriver i sin dua. Sen så nämner också ulema att det som är sunna är att välja al-jawami' mina dua. Att välja de dua som är korta, konsista och har ett tydligt budskap. Aisha radiyallahu anha sa att profeten alayhi sallallahu alayhi sallam kan istahibbo al-jawami mina dua wa yada'a ma siwa dhalik. Profeten alayhi sallallahu alayhi sallam tyckte om de dua som är jawami', som är korta, konsista, som omfattar. Och han lämnade alla andra dua. Profeten a.s. fick en speciell gåva. Han sa, Allah gav mig 5. Som ingen annan profet har fått. Och en av dem var att han gav mig jawami ul-kalim. Få ord som har stor betydelse. Få ord som har stor betydelse. Därför du läser en hadith till exempel, innam al-amalu bin-niyat. Det är få ord, eller hur? Men den har stor betydelse. Du kan hitta en bok som förklarar den där meningen kanske 100 sidor. Innam al-amalu bin-niyat. Få ord som har stor betydelse. Och samma sak i dua. Den bästa duan är den som är kort, men den levererar. Den ger klart och tydligt budskap. Och jag ska fråga er en fråga här. Vilka var de 2 vanligaste dua som profeten a.s. brukade göra? Ahsant. Den andra? Thabbit qalbi ala dinik. Ahsant. Den första som brodern vad den ville ha egentligen. Och den nämner Allah azza wa jalla surat al-Baqara. Och Anas sa att det var bland de vanligaste dua som profeten gjorde a.s. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Reflektera över denna dua. Och Allah, ge mig det goda i detta liv, det goda i nästa liv och skydda mig från helvetet. Vad är det för gott som du inte har bett om i denna dua? Kan ni nämna en sak som har utelämnats? Du vill ha fru, du vill ha bil, du vill ha jobb, du vill ha cash, du vill ha jenna, du vill inte till helvetet. Har det utelämnats i denna dua? Rabbana atina fid dunya hasana. Allting gott i dunya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أنت بالهاي جنة وقنا عذاب النار سبحان الله. Och därför det var den här en man som profeten Ali som snabbt frågade honom vad han ber om i bön. Och mannen sa, jag kan inte be så som du ber, ja Rasulullah, så som du och Muad, det som ni pratar om i bön. Men jag ber Allah om hans jenna och jag söker skydd från helvetet. Och då så sa profeten alaihissalam, det är samma sak som vi ber om. Men i slutändan, det här är det som vi alla vill. Du kommer till jenna, du skyddas från elden, khalas. Vad vill du mer än detta? Eller hur? Så korta dua. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabana. Du behöver inte överdriva. Du behöver inte säga, Allah, ge mig jenna och slotten och nivåerna och frukterna och vattnet och zelzabil och nej, du själv hämtar det. Ja, Allah är nästan lukar jenna. Om du får jenna, då får du allt som finns i jenna. Eller hur? Så väl korta, enkla dua. Och gör det inte svårt för folk. En till sak som också är då rekommenderad när man gör dua är att påbörja sin dua med att prisa och upphöja Allah Azza wa Jal. Athana ala Allah Azza wa Jal. Och att sända salat och salam över profeten Muhammad a.s. En gång så såg profeten a.s. en man be. Och i bönen så gjorde han dua direkt. Utan att prisa Allah eller sända salat och salam över profeten alihi afdalu salatu wassalam. Och då så sa han ajjala hada. Den här mannen har stressat typ. Han hade bråttom. Och sen hämtade han mannen och lärde honom att han sa om du gör salat. Yani du ber om någonting. Falyabda bihamdi tahmidi rabbihi jalla wa az wa thana'i ali. Då ska han börja sin dua med att upphöja och lovprisa Allah azza wa jalla. ثم يصلي على النبي وسيدان sender han salat över profeten alayhi wasallam och sen gör han dua med vad han vill. Och det här är i bönen och utanför bönen. Om du ska göra dua, då är det här från en etik, moral som du ska ha då du gör dua. Att du börjar med att prisa Allah azza wa jalla med hans namn, hans egenskaper, upphöj honom, tacka honom för det goda du har fått. Och sen salat och salam över Rasul alayhi wasallam. Och sen ber du om det du vill. Och ulema nämner också att man kan göra tauba innan. Man ber om någonting, det är också bra. Rabbana inna zalamna anfusana. Och börja med att erkänna sina synder, sina tillkortakommande. Be Allah azza wa jalla om hans förlåtelse. Och att man ska få sen det man ber om. En annan viktig sak när man gör dua al-qunut. Och generellt dua, eller speciellt till qunut. Om man leder folk i bönen är att man inte ska dra ut på den. Man ska inte göra den lång. Och som Ibn Taymiyyah nämner här i förklaringen, han sa jag har hört om vissa som gör qunut 45 minuter qunut. Och tyvärr kan det här ske i Mekka eller Medina. Speciellt sista kvällen när de gör al-khatma, när de har läst färdigt Koranen i Ramadan och de gör den sista witr. Då gör de det som kallas för dua khatm al-Quran. Dua när man avslutar Koranen. Och de drar ut på det jättemycket. Så en lång tid. Kanske till och med längre än själva taraweh. I läsningen. Gör man dua. Och det här är inte sunna. Och därför nämner Sheikh Ibn Uthaymeen. Vill du dra ut på din dua 5 minuter. 5 minuter. Då är det lång. Varför? För den här dua som profeten lärde al-Hassan. Den är typ max 2 minuter. Allahumma ihdina fi man hadayt och så vidare. Max. Jag kan inte föreställa mig hur det blir 2 minuter, men yani 5 minuter om du vill göra en lång dua. Varför? För du ska inte göra det svårt för folk. Om profeten a.s. sa till Mu'ad ibn Jabal, när han ledde folk i bönen och läste mycket Koran, affatanun anta ya Mu'ad, är du en person som ställer till med problem, med fitna? För han läste bönen, Koran länge. Vad ska vi då säga om att läsa dua som är sunna för länge och göra det svårt för folk? Du har folk bakom dig som är gamla, kvinnor, sjuka, barn. Vem orkar göra dua 10, 20, 30 minuter? Nej. Så gör det inte svårt för folk, utan förenkla alltid för folk. Så man ska inte dra ut på ens dua för mycket. En annan sak också här som Sheikh Albani nämner i hans bok Sifat al-Salam. Kan ni vara tysta? Systra, kan ni vara tysta? Som ulema här nämner att dua al-qunut i witr ska man inte alltid göra. Eller du kan alltid göra den om du vill, men du kan ibland lämna den också. Göra den ibland och lämna den ibland. Och han nämner Sheikh Albani detta då han säger till exempel vissa av sahaba gjorde alltid witr som Tirmidhi nämner från Umar och Ali ibn Mas'ud. De gjorde witter hela året. Och då så säger Tirmidhi att det här är åsikten av vissa ulema som Sufyan al-Thawri ibn Mubarak, Ishaq och Ahlul Kufa. Men där slutar hans citat. Sen så säger Sheikh Albani att vi säger att profeten alaihissalam då gjorde kunut ahyanan, eller man ska göra det ibland. För om vi läser haditherna så finner vi att de flesta hadither som beskriver profetens witr alaihissalam, som hadith Aisha, Ibn Abbas och andra, så finner man att de inte nämner denna dua. Gärna, han gjorde det inte. Och då så säger Sheikh Albani att man ska förena mellan haditherna. Så förstår man att profeten alaihissalam gjorde kunut ibland och lämnade ibland. Så att det är detta som då är rekommenderat. Och som vi då också nämnde att dua al-kunut är sunna hos alla ulema förutom Abu Hanifa. Och till och med Abu Hanifas elever, de kändaste två eleverna, säger att det är sunna. Men Abu Hanifa säger att det är wajib. Men det saknar då bevis, Allah alam, och det korrekta är att det är en rekommendation. För aslan, witr är inte ens wajib. Så hur kan dua al-kunut i witr bli wajib? Men hos al-ahnaf så håller de åsikten att witr faktiskt är wajib. Som vi kommer att komma till senare i boken. En annan fråga, nämnde vi den. När man gör witr, när man gör kunut, sa vi det? Precis. Och vissa ulema nämner att dua kunut al-nawazil är alltid efter rukå. Men den här dua kunut al-witr, den kan vara före och efter. Wallah. Och också en till sak, att lyfta sina händer. Det finns en autentisk athar. Kan Omar yuqannit efter ruku yarfa yadayhi, han lyfte sina händer högt och man hörde hans röst till och med utanför moskén. Och också Ibn Abbas och Ibn Mas'ud brukade lyfta sina händer. Så det är sunna att lyfta sina händer i dua al-qunut. Yani med handflatan, vad säger man? Handflatan uppåt. Och att folk bakom också säger amin. Som du har nämnt, som Sheikh Albani nämner. Hadithen, att folk bakom då säger amin. Nej, det där är för när imamen gör dua al-qunut så finns det dua och det finns thana. Att han prisar Allah. Men om jag tar fel så kan du säga amin på det också. För det är dua al-mas'ala. Eller dua al-talab. Men vissa de säger att du säger ja Allah. Och så vidare. Eller så är det bara tyst. Men att man i alla fall säger amin efter imamen om man lyfter händerna. Vi går vidare till nästa mas'ala. Som blir kvällens sista. Och det är hur ska man gå ner i sujud när man står upp? Ska man gå ner med knäna först eller med händerna först? Och där nämner författaren tre hadither. Den första hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: "Idha sajada ahadakum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir." Om någon av er går ner i sujud, så ska han inte gå ner så som kamelen går ner, utan han ska gå ner med händerna före knäna. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, berättad av Thalatha. Och den är starkare än hadith Wa'il ibn Hujr, säger Ibn Hajar, där han säger att Wa'il då säger: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ, att profeten a.s. då ska ha lagt sina knän före hans händer, berättad av Al-Arba. Och han säger att den första hadithen har en shahid från hadith Ibn Umar som är autentisk enligt Ibn Khuzayma och som Imam Bukhari nämner mu'allaqan mawqufa. Här har vi en helt ny fråga En fråga som har diskuterats flitigt bland både tidigare och senare ulema. Och det är hur man ska gå ner i sujud. Ska man gå ner med knäna först eller händerna först? Vad säger ni? Vad gör ni för någonting?
Jag går ner med händerna först.
Du går ner med händerna först. Har vi någon annan åsikt?
Det är
en åsikt som vi kommer att nämna. Jag bara frågar er vad ni gör för någonting. Har vi ingen som går ner med knäna först? Han går ner med knäna först. Mashallah. Alltså, då ska vi se vad de lärda har sagt om denna fråga. Och vad som är det korrekta inshallah. Och grejen är så här. Varför finns det ens ikhtilaf i frågan? Varför finns det olika åsikter? Jo, för om man kollar på haditherna så finns det lite svagheter i alla hadither som handlar om just den här frågan, hur man ska gå ner. De som säger att man ska gå ner med händerna först säger att haditherna att gå ner på knäna först är svag. Och de som säger att man ska gå ner på knäna först säger att haditherna att man ska gå ner med händerna först är svag. Hänger ni med? Så tar man ikhtilaf i själva haditherna. Okej, vilken är mer autentisk och vilken är mindre autentisk. Sen har vi också ikhtilaf i al-fahm. Att profeten alaihissalam sa att du ska inte gå ner så som kamelen går ner. Och då kommer frågan, hur går kamelen ner? Går han ner med bakre benen först eller de främre benen först? Och vad är kamelens ben? Vad klassas som hans? Yani rukbatay eller yaday. Så att det är också en fråga där det finns ikhtilaf. Hänger med? Så att det är en tolkningsfråga. Men i slutändan så är det här en fråga som Ibn Taymiyyah nämner ittifaq. Yani det är konsensus på att bönen är korrekt vare sig du går ner med händerna eller knäna först. Alltså det är inte så att du gör någonting haram om du följer en av de ena åsikterna. Utan det är i slutändan en mas'ala där vi finner en istihbab. Vad är mer rekommenderat än den andra åsikten? Det är det som vi kommer att landa på. Och det handlar inte om att någon gör en bidda eller någon gör någonting haram. Utan det är en fråga vad som är bäst och mest rekommenderat. Den första åsikten då är att man går ner med knäna först. Det är den första åsikten. Och Ibn al-Mundir som har skrivit en väldigt känd bok som heter Al-Awsat som talar om de tidigare och han var från de tidigare lärda och det är bland de största och bästa böcker som handlar om al-Khilaf, de olika åsikter som finns hos Salaf. Ibn al-Mundir nämner att det här att gå ner med knäna först är åsikten av Umar ibn al-Khattab och Ibrahim al-Nakhai, Muslim ibn Yasar, Sufyan al-Thawri och al-Shafi'i och Ahmed och Ishaq och Ashab al-Ra'i. Yani Shafi'i, Ahmed, Ishaq ibn Rahoya, Ashab al-Ra'i. Och det är Abu Hanifa och hans madhab. Och deras bevis är hadith Wa'il ibn Hujr. Att profeten a.s. gick ner med knäna före händerna. Okej. Den andra åsikten att personen ska gå ner med händerna först. Innan sina knän. Och det här är berättat från Umar radiyallahu ibn Umar. Och det är åsikten av Imam Malik. Och al-Awza'i. Och en riwaya, en åsikt som berättas från Imam Ahmed. Och även vissa tillskriver denna åsikt till Ahlul Hadith. Vilket omfattar väldigt många ulema. Och de, deras bevis är Hadith Abu Huraira. Och detta är också åsikten av Sheikh Albani. Som han verkligen nämner i hans bok Sifat al-Salah. Den tredje åsikten är att det spelar ingen roll. Du får gå ner med knäna först eller händerna först. Och det här har också berättats från Malik och Ahmed. Ja. Och de är i slutändan som vi sa överens om att ens bön är korrekt. Utan de diskuterar här vad som är bättre. Ja. Tayyib. Om vi då snabbt kollar på bevisen här. Ja. Jag lutar åt åsikter som säger att man ska gå ner med händerna först. Som Sheikh Albani nämner i Sifat al-Salam. Baserat på hadithen som inshallah Ibn Hajar här säger är mer autentisk. Han säger den här hadithen är mer autentisk. Aqwa. Hadith Abu Huraira. Att profeten a.s.w. sa i det sajjada ahadakum om någon av er gör sujud så ska han inte gå ner som kamelen går ner utan han ska lägga sina händer före sina knä. Okej. Och det som han nämner sist från Ibn Umar, men han nämner inte vad Ibn Umar säger. Och det här finns i Bukhari ta'liqan. Och det är att Nafi' som var student till Ibn Umar sa att Ibn Umar brukade gå ner med händerna före knäna. أنه كان يضع يديه قبل ركبتين. وسير ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. Profeten عليه الصلاة والسلام brukade göra så här. Finns det något utrymme för tolkning? Nej, utan klart och tydligt att profeten عليه الصلاة والسلام brukade göra på detta sätt. Och gällande frågan om kamelen, hur går kamelen ner? Om man har en ikhtilaf i en definition eller någon språklig betydelse så kan man diskutera frågan. Men om profeten själv a.s. har beskrivit hur kamelen går ner, vad som är kamelens händer och fötter eller vad man nu ska kalla det för, då finns det ingen ikhtilaf. För vem förklarar bättre än profeten a.s. då han säger gå inte ner som kamelen, lägg istället händerna före knäna. Chalas. وليضع ركبتيه أو يديه قبل ركبتي. وكهر نمر أكسب بسبع علماء صم الطحاوي وكأندر علماء أت även språkligt och även Ibn Hazm nämnde detta språkligt så är det mer korrekt att säga när man talar om kamelens knän att de är de bakre benen alltså benen och så vidare. Och att det som då symboliseras som händerna nej, jag fan. Vad blir det? Det blir tvärtom. Tvärtom, precis. Att att när du kommer då till kamelen så ska man inte gå ner som kamelen. Man ska inte lägga sina knän före sina händer. Okej? Okay? Och då nämner de just att det här blir korrekt när man då beskriver kamelen. För det finns också en till affär som faktiskt är väldigt avgörande här. Och det var att en av Salaf såg Umar be, radiyallahu anhu. Och då så sa han, jag såg Umar gå ner så som kamelen går ner. Han la sina knän före sina händer. Alltså tvärtom. Han la sina knän före sina händer. Och då så sa den här mannen från Salaf, så som kamelen går ner. Så att dessa affär och så vidare förklarar ju då att det korrekta är att gå ner med händerna före knäna. Och vad som också är avgörande då är att hadithen är mer autentisk än hadithen som säger knäna före händerna. Wallahu a'lam. Men vad vissa ulema också nämner, det var Imam Malik. Vad som också kan betyda av hadith, vad man också kan lära sig av hadithen är att man ska inte falla ner på marken så som kamelen gör. Och det nämner också Sheikh Albani. Vilket man gör just om man faller ner på knäna. Att om du har till exempel, som Sheikh Albani här nämner, att golvet är trägolv i moskén eller någonting, och alla faller ner väldigt hårt på sina knän, skakar hela golvet till och så vidare. Att det här är inte passande för bönen, att falla ner på det sättet. Och det är inte passande för ens hälsa heller, man skadar det. Och därför tar man emot med händerna, så att man faller ner lättare och mer säker och tryggt i sin sujud. Det är också ett argument som nämns. Att kamelen gör just att den buff, hela marken skakar till när den faller ner. Och det är inte så man ska falla ner. Det är också en liknelse som Ulema här nämner. Men alla kulihal al-amr fihi wasi', som brodern sa, att det är en tolkningsfråga. Man kan diskutera den, man kan bolla bevis fram och tillbaka. Men det är absolut inte en fråga där man ska liksom tjafsa, man ska bli ovänner eller säga till bid'a eller det haram. Eller, alltså, det är en tolkningsfråga och båda är okej. Och det är också det som Sheikh Bazmoul nämner i hans bok om ikhtilaf. För han nämner sen jättemånga athar från sahaba. De gick ner med knäna först. Och vissa gick ner med händerna först. Och då säger han att det vi förstår av detta är att i slutändan så är det som att sahaba här säger att det här är inte någonting som är haram, utan det är någonting som är khilaf al-awla. Yani det är bättre att låta bli att gå ner med knäna först, men det är okej. Det är bättre att gå ner med händerna först. Yani det är inte haram eller yani bid'ah någonting, utan det är bara bättre att gå ner med händerna före knäna. Det är den slutsatsen han kommer fram till. Wallah. Och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah tala nästa vecka, då vi kommer tala om tashahhud och det här med att röra på fingret. Det är en väldigt lång fråga, så vi tar den inshallah nästa vecka. Wallah.